Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Hej, det här är Karin Andrea från Mord mot Mord. Vi ska alldeles strax dra igång med avsnittet. Men först så skulle jag bara vilja säga tack till alla som har gått med i vår supermysiga Facebookgrupp Mord mot Mord podcast. Jag och Anna spelade in det här avsnittet för några veckor sedan, det vill säga innan vi drog igång gruppen. Och vi är så himla, himla glada att det är så många superhärliga, roliga människor som vill prata true crime med oss. Och även om ni inte har gått med än, så gör det, för det finns så himla mycket bra där redan nu. Det är massa, massa true crime tips. Det är ett dryckesspel. Ni fattar ju, alla vill ju dricka vin och lyssna på podd, kanske. Ja, men det är jättehärligt och vi är som sagt jätteglada att så många vill vara med. Så vi hörs efter vignett och i Facebookgruppen Mord mot Mord podcast. Hej då! Ska vi podda eller?
Ja.
Ja. Hej.
Nu fick jag en flashback, förlåt.
Berätta.
När jag svalde, jag var på en drink en gång när de hade jättemycket shark och grejer.
Ah, drink.
Ja. Och jag och inte min ticket till Björn utan min andra kompis Björn, man hade fått sätta in pengar för den här drinken, för vi trodde vi skulle gå på middag. Så när vi kom dit så var det bara drink och shark. Och vi bara, nu ska vi äta så mycket shark så vi liksom får vår valuta för pengarna. Så satte jag... Jag tog en sån stor parmaskinksbit så den fastnade i hela halsen.
I flera dagar?
Nej, men alltså jag tuggade
det så
kul. Jag tuggade en kvart och sen så kunde jag typ inte svälja den och så på spyd.
Det är så kul att tänka att du hade liksom som en, ett nät som fångade upp allting i halsen.
Det kändes som det. Det var jävligt obehagligt. Jag trodde jag skulle dö på parmaskinka.
Och var inte det här en stark inledning på en podd?
Parmaskinksmordet.
Verkligen. Ja, för det ni lyssnar på då är ju Mord mot mord. En podcast som handlar om mord och som görs av mig, Karin André, och samt även av dig,
Anna Sandel.
Yeah, så bra. Hur är det med dig?
Jo, men det är bra, tack.
Jag ser det. Du är en av de välmående... Alltså, du har sällan sett så välmående ut som du gör just nu.
För jag har sån fet gubbluck nu, sån nöjd farbror.
Men du är
farbror.
Glad, du är så här, du har helg efter en jobbig vecka. Det är liksom alltid så, ja.
Livet är på topp.
Livet är på topp, det är du och jag. Det är vi som har ljudisolerat återigen ditt matsalsrum med alla textilier vi hittar. Vi är de mest professionella poddare.
Jajamän.
Som finns, skulle jag tro. Vi forskar, vi ljudisolerar. Vi gör ju allt egentligen.
Vi bara kör.
Du, jag har ett tips till dig.
Berätta.
Eller även för andra.
Ah.
Jo, det är en P1-dokumentär som heter Efter mordet på mamma.
Mm-hmm.
Som jag har lyssnat på. Den är från 2017, typ oktober någonting.
Mm-hmm.
Men jag har, alltså P1-dokumentär är en sån, du vet, jag prenumererar på dem på podcaster. Men det läggs på hög och sen så går jag tillbaka och så här jobbar igenom det.
Ah.
Och det här är en sån podd, eller en sån dokumentär som jag typ inte har lyssnat på tidigare. Nej. Men ganska nyss tog tag i. Och det är en story om en tjej, en kvinna vars pappa mördade hennes mamma.
Nej.
Och även vad han trodde var hennes älskare typ. Och så är det så här att hon är runt, ja men det handlar, hon, det var hennes när hon var så ung att hon har typ inte så mycket minne av varken händelsen eller av sin mamma.
Nej.
Och sen är hon runt hos så här Men de som blev hennes fosterföräldrar eller hennes fosterpappa, någon som var kompis med hennes mamma, poliserna som tog emot, alltså du vet, så hon läser sina gamla journaler. Oj. Hos socialtjänsten. Och den är, utöver att den uppenbarligen som du hör är väldigt sorglig,
ja, så är det
också att hon är så jävla cool.
Det låter åt extremt. Mordet på min mamma. Efter mordet på min mamma.
Efter mordet på mamma. Men hon är så jävla cool, vet. Alltså hon är så här, hon är så rolig och så typ intelligent och reflekterande, och det är en superdokumentär.
Gud vad fan,
tycker jag.
Fantastiskt tips.
Så jag tycker verkligen att man ska lyssna på den, för jag tycker att hon var otrolig typ.
Gud vad härligt. Det ska jag verkligen lyssna på.
Diana heter hon och är typ, jag tror att när den här dokumentären görs, hon kanske är 24 år gammal någonting.
Okay.
Och också att så här, hennes fosterfarsa är också helt amazing, eller det är hennes pappa liksom. Så.
Hur ung var hon när hon...
Men om hon var 6 eller 8 någonting, tror jag. Och det är... men den är jättebra. Jag vill verkligen rekommendera den.
Jag måste säga att du gör en spännande grej med din blus, så att det känns helt som att du ska knäppa av den.
Och nu...
Men för att du det är väldigt...
Jag pillar med den, förlåt. Jag är verkligen pillig.
Nej, men det var bara... Jag tänkte så här, nu är hon varm här i poddstudion. Så nu ryker hennes see-through blues.
För vi har, exakt, jag blues, tänkte på det i morse kanske. När jag klädde på mig. Att det jag har på mig är en genomskinlig skjorta och en läderkjol. Vilket namn man säger... Får en att tänka...
Det låter som det sexigaste någon någonsin kan ha på sig. Men har du en knähöga stövlar?
Jag kan ha. Och det är ju min läderkjol ser ut som ett lapptäcke.
Den är jättefin.
Jag tycker väldigt mycket om den, men den låter när man säger genomskinlig skjorta.
Och ett lapptäcksskinnskjol.
Nej, bara skinnskjol. Så, ja.
It gets you going.
Ja, men jag känner mig som att jag är Lena PH på väg till en krogshop.
Och jag ser så präktig ut i någon slags här marinrandig tröja och jeans.
Men ingen som inte är poppare kan ju rocka en randig tröja som du kan.
Tack.
Och det är det finaste man kan säga när man är jag som är i själen poppare.
Tack. Och jag har ju kanske för många randiga tröjor.
För få.
Alltså jag tycker fler. Typ för få. Men Oskar sa till mig att han kan inte ha randigt för han tycker det ser ut som en mimare. Alltså du vet...
Men gud, var det en sån... Tog du det som en kritik mot dig?
Lite kanske.
Men jag förstår det. Hallå, du sa till mig innan att du hade något att tipsa om.
Så här, alltså jag kommer göra en liten icke-true crime-serie-tips här.
Nej, tack.
För att, jag har börjat titta på sjukt många serier. Jag har startat upp flera. Sjukt många. Men jag har många igång nu som jag känner att jag är lite stressad över. Men... Ett, The Alienist på Netflix.
Inte sett.
Den har de pratat om i vår favoritpodd, My Favorite Murder. Det handlar om, eller den utspelar sig på typ slutet av 1800-talet i New York. Och The Alienist heter den för att det handlar typ om en psykolog eller en psykiatriker. Och de kallades innan de fick det namnet för... Alienators, eller nej så här. Okej, jag hittar på. Den heter Alienist för att de som var psykiskt sjuka för var alienated. För att de var alienated från deras sanna sinne typ.
Oh, shit.
Så det handlar om det har liksom hänt en serie mord på unga pojkar.
Mm-hmm.
Och de har blivit typ liksom totalskändade.
I New York. Vad sa vi, vilken tid?
Slutet på 1800-talet.
Okay.
Och så är det en psykiatriker och sen så är det typ någon tecknare som är hans kompis. Jag får lite så här Sherlock-vibbar av det. Och så är det Dakota Fanning som är den första kvinnan som är anställd inom polisen.
Just det här känner jag igenom.
Och när jag lyssnade på My Favorite Murder så verkar det som att det kanske är baserat lite på samma stories. För Georgia gjorde i ett avsnitt ett fall som är då
liknande.
Och
men det är inte liksom porträtterat, alltså det är inte det typ att det lyfts fram som
nej, utan det är en sann liksom spel.
Mm.
Men jag älskar ju Sherlock Holmes.
Det gör du verkligen.
Alltså, jag älskar det på ett larvigt sätt.
Ja, gud ja. Du är ju alltid 10 minuter från att köpa en sån mössa.
Alltså, typ. Och det här är intressant att jag har varit i länge. Alltså, jag var utklädd till Sherlock Holmes på en studentskiva som hade tema superhjältar.
Och jag har sett bilderna.
Du har sett dem, eller hur?
Och det är ju bara egentligen bara att jag har på dig en sån mössa.
Med svarta kläder.
Och svarta kläder.
Men jag hade en pipa och ett sånt försörjningsglas runt halsen. I grönt presentsnöre.
Nej, men och jag vet ju om att när vi jobbade ihop på Nöjes Guiden så blev ju du photoshoppat in i en bild där du var Sherlock Holmes.
Mm. Älskar.
Jag vet att du gör det. Men, det jag men nu är min fråga. Mm. Har du varit på Baker Street?
Nej.
Vi måste ju åka till London. Vi har pratat om att åka till London innan. Vi måste åka till London. Vi måste ta dig till Baker Street.
Jättegärna.
För du vill, det är dit ditt hjärta för dig.
Det är vår första studieresa.
Ah, gud, vi har så många nu.
Mm. Så det var nummer ett. Jag tycker den är asspännande.
The Alienist, Netflix.
Netflix, asspännande. Sen så vill jag tipsa om en annan serie. För, förra helgen så kom jag hem och då hade min kille kollat på 3 avsnitt av en spansk serie som heter Casa de Papel på spanska och The Money Heist på engelska.
Okej.
Som också är en Netflix-serie. Och han var helt så här vild och bara, du måste kolla på den här, du måste komma och kolla i kapp så kan vi kolla ihop. Och så tänkte jag så här, ja. Och så tänkte jag inombords, hur ska jag hinna titta? Så var vi hemma en kväll i veckan och så hade vi ingenting att titta på. Han bara, nu tittar vi på alla avsnitt jag har sett så att du kommer i kapp. Då såg vi 4.
Det finaste jag hört, by the way.
Ja, för att jag hade aldrig, det var ju själviskt också för att han ville komma vidare. Men det var ändå bra. Så kollade vi, jag har ju koncentrationssvårigheter. Kan inte kolla på ett avsnitt 2, 3, 4. Är omöjligt. Vi kollade på 4 avsnitt på en kväll. Jag kollade inte mobil en enda gång. Och jag tror att det handlar om att det är en spansk serie. Så jag måste vara fokuserad. För att om jag inte tittar på skärmen.
Just det, så förstår du inte vad det som pratas.
Mm. Den är asspännande.
Okay.
Det handlar om, det är så här ett gäng bankrånare som blir ihopkopplade av en person. Och så ska de råna, alltså där de gör pengar typ i Madrid.
Men de trycker pengar, ja. Alltså ja, någonstans ska man göra det.
Exakt, och det heter typ någonting som, vad är det nu? Jaja. Det ska de råna och det är skitspännande. Och jag var typ, då när jag fick höra att han tyckte att det var så himla bra.
Du tänkte, du, eftersom du tänkte så här. Så himla killigt.
Jag var så här,
att gilla en sån
serie. Jag var så här, vad kul att du hittade någonting som du tyckte var så bra. Och tänkte så här, Men, nu har jag sett 4 avsnitt och tycker det är asspännande. Så att, tips.
Är det också Netflix?
Netflix också.
Money Heist.
Det var i alla fall det. Och allting känns härligt. Så tack för den här veckan.
Okej, jag har valt ett fall som jag tror att du känner till.
Okej.
Men som jag typ ändå varit så fascinerad av så pass länge att jag kände, fuck it. Förhoppningsvis kommer jag med dig. Jag vet också om hur dåligt minne du har.
Exakt, jag skulle säga, du, hit mig.
För den 5 juli 2012 kommer 16-åriga Skylar Nice, känner du igen?
Nej.
Hem efter att ha avslutat ett kvällsskift på Wendy's i Star City i West Virginia. Hennes föräldrar kollar
på... Starkt namn på en
Star City, jag vet. Verkligen. Det är det våran framtida by kommer heta.
Star Town.
Star Town, West Virginia. Star Town, Hälsingland. Men hennes föräldrar sitter så här och kollar på tv. Och när hon kommer hem så pussar hon dem och säger hon att hon älskar dem och att hon är trött så att hon ska gå och lägga sig. Och det kommer bli den sista gången hennes föräldrar, Dave och Mary, ser sitt enda barn i livet.
Hur gammal var hon, sa du?
16.
Jag vet.
För inom några timmar kommer Skylar ha blivit knivhuggen till döds av sina bästa vänner.
Jag vet, det här är helt sjukt. Instinktsgrej. Jag tänkte göra det här fallet.
Skojar du? God,
nej!
För det här fallet hänger kvar vid den, eller
ja, okej. Okay. Oh my god. Ja, jag vet. Kör! Fan vad sjukt. Fan vad sjukt. Jag var inne och läste. Okej, kör.
Okej, men bra, men då kan vi, då kanske du kan. Nej, alltså komma alla dina instick. Jag vill alla dina instick.
Jag vet. I will, skulle jag säga. Jag vet, du vill höra allt.
Du längtar efter att höra mina analyser. Jag gör det. Okej, men jag börjar från början. Ja. Och som sagt, om du har något.
Nej, kör. Jag vill bara
throw it on me.
Absolut.
För sedan Skylar var 7 år gammal så var hon då bästis med en tjej som hette Shilia Eddy. Och alltså, det var ju verkligen, men det var ju som på den tiden, om man minns så bästisar från den tiden, så var det vissa som var så här, en del av ens familj. Mm. Och jag tror att det blev ännu tydligare för att så här, Shilia hade lite struligare bakgrund. Eller det som jag läser om det är typ så här, hennes föräldrar var skilda, vilket verkligen inte behöver betyda någonting.
Kan göra.
Men kan göra, exakt. Och hon och Skylar blev, alltså de var bästa vänner, kallade varandra för systrar. Skylars föräldrar kommer berätta att så här, Shilia knackar inte ens på dörren när hon kommer, utan det är verkligen så här, hon är en del av familjen. Hon är liksom lite så här, snurrigare än vad Skylar är, eller lite mer vild, eller vad man ska säga. Men hon är asrolig att vara med, och de är så här, de är bästisar. Och när de båda började då på University High School, vilket jag tycker är ett otroligt namn, måste jag bara säga.
Och lite lurigt namn.
University High School. Det är ju som upplagt att man ska kunna lura folk vid så arbetsintervjuer.
Yeah, I'm at university.
High school. Men de är så här, när de båda börjar där, så är det första gången som de ska få gå i skolan ihop, och de är jätteglada för det. Och när de börjar där så träffar de också Rachel Schoaf, som också är lika gammal. Hon kommer från en djupt religiös katolsk familj som är så här, men de är lite mer styrande än vad typ Shilias föräldrar är och vad Skylars föräldrar är, tror jag. Mm. För de är mer så här, men inte så superreligiösa. Och snart blir de alla, alltså bästisar, alla tre. De är så här bästa kompisar, så som man bara kan vara när man är så 13 år gammal. Ja, men exakt. Men det här är liksom på pappret, för att om man ser dem och de är astajta och allt det där, men om man typ djupdyker lite grann så är det kanske inte så bra som man kan tro. Och det som händer i hela den här fasen är ju att man, om man kollar på deras Twitterkonton, så kan man se lite av en annan bild måla upp sig. Men å andra sidan kan jag tycka att så här, att lägga så lite passivt aggressiva tweets om sina kompisar på typ sociala medier, eller alltså du vet så här, alla var ju dramatiska på sociala medier på den tiden,
att jag hade bara, inte Twitter.
Nej, det hade inte jag heller, men däremot typ att man kanske lönat på så man på Lunarstorm, att man lade en sån dramatisk textrad för att man var lacken då. Så att jag tycker att så här, absolut, man kan se att allting inte var perfekt på det Twitterkonton.
Men det är inget konstigt heller.
Nej, jag tycker typ inte att det är det, att det är lite drama liksom. Vem bråkar liksom inte kryptiskt på sociala medier när man var 16?
Jag måste ändå säga en sak. För att när du säger, vem dissade inte sina kompisar på sociala medier? Jag gjorde inte det. Jag var alldeles för skygg för det.
Men jag tror att jag bara la, alltså det här
för
var
vi
inte
jobbade
så
inte
kryptiskt.
Så mycket med. Du frågade ju vad jag hade för Lunarstorm. Jag hade ju inte ens Lunarstorm.
Va?
Nej.
Men Anna?
Men det menas att jag äntrade sociala medier som 16-åring på Facebook. Jag hade Playhead ett tag.
Just
men,
det. Ja.
Men man gjorde det.
Man gjorde det.
Men det här är också senare, för när var det här? För vi var ju unga. Nej, vänta. När var det här?
Det här var ju 2012, så det är långt
mycket senare.
Ja, jättemycket senare.
Då kanske man gör det.
Jo, för att bland annat då så skriver Skylar på sitt, alltså hon twittrar, too bad my friends are having lives without me. Och det är så här, man kan verkligen typ relatera till den känslan liksom, att de så här, och det vi pratade om innan, att det är så lätt att hamna utanför. Hon jobbade på Wendy's, jag vet inte om de andra gjorde det, alltså så här.
Jag älskar när du sa det, att när du hade varit en dag i stallet så kom du tillbaka till skolan, så hade folk hittat på ett nytt språk. För det gick ju verkligen så fort.
Ja, alltså, och jag är fortfarande ledsen.
Ja, men jag förstår det.
Jag är fortfarande rädd för att gå hem från dig en kväll som denna. För när jag kommer tillbaka kommer du bara, för då har jag startat 8 nya poddar och ingen handlar om mord. Eller alla hamnar,
alla handlar om mord, men de är med andra kompisar som är mycket mer intresserade av mord.
Jag startade med dem mordpodden-tjejerna.
Nej, förlåt, fortsätt.
Ja, men så att det är så här, de är jättebra kompisar, men man fattar att det är lite drama typ. Mm. Delvis ser man det på sociala medier, men också att deras kompisar i skolan typ kommer senare berätta om det liksom. Den 31 maj 2012 twittrar Skyler: "You're a two-faced bitch and obviously fucking stupid if you thought I wouldn't find out." Mm. Bara 6 dagar senare kommer hon ju att försvinna. Så den 6 juli, det vill säga dagen innan hon har kommit hem från sitt pass på Wendy's och pussat sina föräldrar, så kommer Skylers pappa hem från sitt jobb på lunchtid, om jag förstått rätt, för att Skyler ska låna hans bil. Mm. Men han inser ganska snart att ingen är hemma. Han inser också snart att dörren till hans dotters rum är låst. På utsidan av huset, nedanför hennes rum, alltså fönstret till hennes rum, så står en bänk och fönstret är liksom öppet. Så han fattar ju direkt att hon har smitit ut.
Alltså, du vet, mitt på dagen?
Nej, alltså att det är uppenbarligen, de har inte sett till henne sen kvällen innan.
Jag fattar.
Så. Och då tänker man väl att hon har ställt dit bänken för att kunna klättra upp igen. Så fort som han typ tänker de här tankarna, hon har smitt ut, någonting har hänt, så ringer han då Kilia för att fråga om hon vet var Skyler är. Och hon säger att hon pratade med henne vid midnatt kvällen innan, men efter det har hon inte hört någonting. Och snart ringer chefen på Wendy's och frågar var Skyler är, för hon har inte dit upp då till sitt skift. Och tillsammans då, efter att det här har hänt, så ringer hennes föräldrar polisen, för att det är liksom inte, men det är som, det är som att man alltid är så här: "It wasn't like her to run away." Nej, det är ganska få personer som det är det.
Det här är alltså dagen efter.
Ja, exakt. Tillsammans ringer hennes föräldrar polisen då. Och kort därefter så ringer Kilia upp igen och säger så här: "Förlåt, jag var inte ärlig innan. För att jag och Rachel plockade upp Skyler under kvällen igår. Mm. Men vi plockade upp henne vid 11 och släppte av henne hemma igen vid 12. Mm. Så det är så här, det är liksom ganska korta tidsspann typ. Och då kommer Skylers mamma på att de har installerat övervakningskameror i huset. Och vilket jag tycker är så svårt, för att delvis ser man ju så här: yes, fan vad bra. Och samtidigt superproblematiskt att övervaka allting. Men det har de i alla fall, och de kollar på inspelningarna, och då ser man hennes, alltså dottern Skyler, klättra ut från huset, gå över parkeringsplatsen och sätta sig i en bil och åka därifrån. Det här är 12.31 tror jag.
På natten.
Så det är då, ja exakt, 00.31. Så det är också en halvtimme efter att Kilia har sagt att de har lämnat av henne igen. Och i och med att hon sätter sig i en bil av sig självt, så förutsätter ju då polisen att hon har rymt hemifrån. Just på grund av det här, att man tror att hon inte har blivit bortförd, utan hon har gått av egen vilja, så utfärdar man inget Amber Alert.
Nej.
Så Amber Alert är ju det här som finns i USA, att man utfärdar så här state warnings för missing children, den grejen liksom. Men det görs alltså inte i det här fallet på grund av att man tror att hon då har gått av sig självt. Men Skyles föräldrar är helt säkra på att hon inte har rymt, för att hon har lämnat saker. Alltså delvis för att de bara, hon skulle aldrig göra det, men också för att hon har lämnat saker hemma som de aldrig, alltså som hon aldrig skulle göra. Nej. Vilket delvis är hennes linser. Men också att, och det här tycker jag är så jävla heartbreaking, för att det säger så mycket om typ hennes ålder, att de bara, hon lämnade sin plattong hemma.
Nej.
Och det skulle hon aldrig göra. För hon hatade sitt lockiga hår. Och det tycker jag är så här, det är så jävla talande. För hur ung hon är, eller för att hon är just den åldern.
Ja, när man bara inte kunde gå ut utan smink. Nej, eller exakt. Fönat håret. Ja.
Exakt, för att hon hatade sitt lockiga hår. Hon skulle aldrig lämnat utan sin plattor. Och när polisen då börjar utreda det här fallet, det här försvinnandet, så får en kvinna som heter Jessica Colbank fallet på sitt bord. Och när hon pratar då med Kilia, känner hon direkt att någonting är fel. Alltså typ initialt känns det som att det är ganska mycket att så här, hon är konstig. Hon reagerar inte som man tänker sig att man ska göra.
Nej.
Hon är mer typ kanske ute och hänger så här, pratar om att bli full på sociala medier, när hur ledsen. Alltså du vet, det är så här, det är off liksom. Men Kilia håller fast vid sin story om att hon plockade upp Skyler. Hon och Rachel gjorde det. De körde runt lite. Hon berättade att de rökte lite gräs. Att det är så här någonting de brukar göra. De brukar åka över state line till en specifik så här spot typ. Jag tror att det är Pennsylvania. Och sätter sig där och röka typ. Men att hon då har lämnat av henne igen. vid 12. Och anledningen till att hon inte syns på övervakningskameran när hon kommer med bilen är för att Skyler sa att hon skulle släppa henne längre ner för gatan så att inte hennes föräldrar skulle vakna typ. Så hon håller fast vid det hela tiden. Och Jessica Colbank får då tag på Rachel. Rachel har åkt på ett church camp. Som sagt, hon är väldigt religiös. Och när hon pratar med henne så berättar hon samma historia. I början av julen hon försvinner, och under de kommande alltså månaderna så börjar ryktena gå. Så här på skolan, alltså man kan ju tänka sig hur jävla mycket snack det var liksom. Det finns de som säger att Skyler har träffat någon snubbe på nätet och typ dratt med honom. Men det finns också de som säger att hon har så här tagit en överdos tillsammans med Rachel och Shelia och dött. Och de har lämnat kroppen. Alltså det är så här jättemycket sådana saker. Men i oktober då så reggas två nya Twitterkonton som verkar veta lite mer om vad som har hänt. För kontorna Josie Snyder, som sagt, det här är alltså oktober 2012. Hon försvann i början av juli. Och då så reggas då två Twitterkonton på Josie Snyder och Mia Barr. De börjar följa Shelia och de börjar följa Rachel på Twitter. Och börjar då twittra till tjejerna. Så den 10 oktober twittrar Mia Barr. Luke 12:12, alltså som bibelvers. Nothing is covered up that will not be revealed or hidden that will not be known. Det är det första som händer. Den 26 samma månad twittrar Josie Snyder. Bring pretty little liars down together.
Instickare, har du sett Pretty Little Liars?
Ja, gud ja.
Oh my god. Ja. Så jävla dålig men så sjukt bra. Bra serie.
Ja, gud ja. Verkligen. En vecka senare twittrar Josie Snyder det här som är en av de töntigaste och också läskiga sakerna jag någonsin hört. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do when they come for you?
Fy fan.
Men också, vilken tönt.
Alltså verkligen vilken tönt, men också vad fan?
Jag vet, det är läskigt typ, för att det är så här, varför vet de saker som inte alla vet? Typ.
Men förlåt, det här skriver de här Twitter-kontorna
som man inte typ...
Men det här skriver de här, precis, ingen vet vem det är.
Nej, inte vad jag har läst i alla fall.
Och de skriver det till de här tjejerna.
Japp, till Shelia och Rachel. Och på tjejernas egna sociala mediekonton skulle jag säga att det är så här, det blandas högt och lågt. Men det är väldigt mycket typ så här, jag är full, man ska alltid vara full. Du vet, man är så här, ens föräldrar är dumma i huvudet, du vet sådana saker.
Klassisk tonårings.
Ja, och sen ibland bara, I miss my friend. Men det är ganska mycket att de är så här.
De skiter i att
de kör på, men ibland så är det så här, I can't believe you're not home yet. Så. På Facebook så skriver Shelia att hon önskar att hennes bästis skulle komma hem. Och Skylers pappa svarar, snart kommer hon hem och jag älskar dig. Till Shelia. Men ibland så skriver de också saker som typ låter lite konstiga. Typ, no one on this earth can handle me and Rachel. If you think you can, you're wrong. Som Shelia twittrar. Och under de här månaderna så intervjuar poliserna tjejerna typ om igen liksom, för att de vet någonting, alltså någonting vet de, om det är så att hon har typ dött av en överdos eller vad som har hänt, så här, de vet någonting. Och de så här beskriver som att man lirkar upp ett lås typ, att det kommer lite i taget,
det knackar liksom.
Ja, men exakt. Och de ändrar sin historia så här, flera gånger. Shelia verkar extremt självsäker. Och typ att polisen reagerar på det och är så här, det här är lite konstigt liksom. Så att polisen är helt övertygad om att de vet mer än vad de berättar. Men det är liksom det som är, det är inte, man vet inte mer än så. Och det här blir bekräftat när man får tag på en övervakningsfilm från en restaurang eller någonting, tror jag det. Eller om det är en mack eller något sånt. Där man ser Shelias bil åka i motsatt riktning från där hon har sagt att de körde den kvällen. Alltså det är samma väg, men fel håll. Så den 12 december 2012 kommer ett samtal till 911. Det är en kvinna som säger att hennes dotter är våldsam. att hon slår henne och hennes man, och att hon skriker och att de inte kan kontrollera henne längre. Kvinnan som ringer är då Patricia Schoaf, Rachels mamma. Det har gått åt helvete typ. Så Rachel kommer att läggas in på Chestnut Ridge Center, som är en psykiatrisk avdelning. Och när hon väl kommer ut därifrån och återförenas med Kilia, har hon erkänt sin inblandning och bär mikrofon. Då hon har blivit övertalad att sätta dit sin kompis liksom. För att hon förhörs då under natten hon är inlagd, och då berättar hon allt. En polis som var med berättade senare att han tänkte att hon skulle föra så här. Som sagt, hon tog en överdos och vi visste inte vad vi skulle göra, så här hittade ni kroppen. Mm. Det här är vad den här polisen fick höra. Är du redo?
Alltså fan, det är så jävla... Alltså ja, det här fallet är...
Det är helt sjukt.
Fan alltså.
För det här är ju... Ska vi ta det sen?
Vi tar det sen.
Ja, vi tar det sen. Våren 2012 så bråkade Kilia och Skyler hela tiden. Så Kilia och Rachel brukade skämta om att de skulle mörda henne. Men bara, till att börja med, nej.
Nej.
Det är typ... Jag har aldrig varit med om att jag skämt om att jag skulle mörda någon.
Alltså, aldrig.
Och så, vet du vad? Tråkigt skämt.
Och så bara, man kan hata sina kompisar ibland. Och då snackar man asmycket skit. Och sen så går det över.
Ja! Men jag vill tycka ändå att vi ska komma fram till vilken tråkig jävla comedy det är.
Alltså,
tråkigt. Vad roligare. Nej, men de gör tydligen det här, vilket är... Så jävla jävla konstigt. Och plötsligt så är det som att skämten var en plan.
Mm.
Så det som händer då sommaren 2012 är att de plockar med sig en spade, två knivar, klädombyten och städgrejer och lägger i bakluckan på Kilias bil. Sen övertalar de Skyler att följa med dem och röka gräs sent då den 5 juli 2012. Och Skyler, det här är också jävla sorgligt tycker jag, att Skyler är så jävla tveksam, för att hon bara, vi är typ inte så bra kompisar just nu.
Nej.
Alltså varför vill ni ha med mig, du vet den grejen. Mm. Sen det är uppenbarligen fanns det en olustkänsla hos henne.
Mm.
Att det är något som är weird typ. Men de övertalar henne på telefon och sms. Man får också komma ihåg att det här var hennes absolut bästa kompisar.
Och hon är 16 år.
Hon är 16 år gammal, hon känner sig ensam.
Mm.
Alltså så.
Mm.
Så de ringer väl upp och bara, vi vill vara med
Come
dig.
On,
ja, exakt. Så på halv ett på natten då så klättrar Skyler ut från sitt fönster och sätter sig i bilen. Och då åker de då till ett ställe där de brukar röka gräs. Jag tror som sagt att det är över State Line. Så att de är i Pennsylvania. Men jag vet faktiskt inte, för att jag hittade precis... på att jag kan amerikansk geografi. Men de är liksom på ett ställe där de brukar röka. Det är ett skogsområde och de sätter sig ner. Och så ska då Skyler, återigen 16 år gammal, ställa sig upp för att hämta en tändare. Och då säger Rachel on three. Sen räknar de till tre. Och sen attackerar de här bästa vännerna Skyler med varsin kniv som de gömt under sina tröjor. Och alltså rapporten från vad heter det? The autopsy report. Ja, exakt. Kommer senare visa att hon huggs ett 50-tal gånger. Och hon ska typ ha så här, de frågar henne typ så här, sa hon någonting medan ni gjorde det här? Hon försöker typ slå tillbaka Skyler. Och Rachel säger sen till polisen att det de säger är why.
Mm.
Och när polisen ställer då samma fråga som Skyler gjorde, typ, why? Mm. Så svarar de, well, we didn't like her.
Nej.
Och det är...
Det är så sjukt.
Det avgrunds djupaste mörkret jag någonsin har hört. Att det är så här, 16 år gammal, var inte kompis då.
Nej.
Alltså bara var inte kompis. Du vet, det här är som... En ännu mer extrem version av alla de gånger man känner så här, skilj dig då. Du behöver inte mörda någon, skilj dig. Men det här är så här, ge dig två år. Ni går inte ens på samma skola.
Nej, alltså bara sluta vara vän.
Ja, exakt. Det är så mörkt. Så efter erkännandet så visar Rachel polisen vart de har gömt kroppen. Och det kommer typ dröja några veckor innan snön har smält så att de faktiskt hittar henne. Och dagen innan de hittar henne... Så twittrar Kilia, you don't even know the amount of shit you have caused. Den 28 januari, 12 dagar senare, twittrar Rachel då, there's so much I regret, I'm on a new path and I seriously couldn't be happier. 2 dagar senare skriver hon, this bitch is not gonna ruin my life all over again.
Nej.
Alltså de är så sjuka på liksom sociala medier att det är helt sjukt. Typ. Eller det går inte att förstå. Så när nyheten om Skylers kropp hittats, vilket jag tror är typ senare under våren, publiceras, så söker Kylia då återigen typ sympati på sociala medier. För det har hon gjort tidigare också då. Mm. Då skriver hon, the pain is real. Rest easy, Skyler. You'll always be my best friend. I miss you more than you could ever know.
Nej.
Man bara, nej. Du och din kompis knivhuggande 50 gånger, dra åt helvete. Så under den kommande månaden så bygger polisen ett case mot Kylia och hon fortsätter typ twittra hela tiden om typ helt vardagliga saker, lite grann att hon saknar Sky. Alltså det är så här, det är grovt. Hennes Twitterkonto finns kvar också.
Aha.
Mm, man kan söka på det. Och polisen gör då en deal med Rachel. Hon erkänner sig skyldig till second degree murder. Om hon då vittnar emot, tror jag. Den 20 april 2013, vilket är ju mindre än ett år senare efter att Skyler har försvunnit, så grips Kylia. Och det kommer dröja till den 24 januari 2014 innan hon då står inför rätta. Och då döms Kylia Eddie till livstidsfängelse med möjlighet till villkorlig frigivning efter 15 år. Mm. En månad senare döms Rachel till 30 års fängelse med möjlighet till villkorlig frigivning efter 10 år. Och under rättegångarna så fylls rättssalarna av människor iklädda lila kläder. Mm. För det var Skylers favoritfärg. Mm. På grund av att det här försvinnandet inte uppfyllde alla kriterier för en Amber Alert som vi pratade om tidigare. Det vill säga, det här är kriterierna då för ett Amber Alert som är... Amber Alert är också baserat på en tidigare händelse som man kan googla om man vill. Det är väldigt spännande med ett annat fall. Men det som krävs för att det ska utfärdas, det vill säga att man är så här, ett barn har försvunnit, hjälp oss alla. Det som krävs är att ett barn måste ha blivit bortförd, vara under 18 år, riskera att bli dödad eller svårt skadad och att det finns tillräckligt med information så att en Amber Alert kan göra nytta. Mm. Det är de kraven som finns tidigare. Och det är en av dem då, det vill säga ett barn måste ha blivit bortförd som gör att man inte utfärdar det för Skyler. Sen hade det väl antagligen inte hjälpt henne.
Nej.
Men ändå. Det är varför man inte gör det, liksom. Så det som händer då efter det är att det tar 48 timmar innan Skyler anses vara försvunnen. Och för att ändra på de förutsättningarna så introducerar en politiker från Skylers hemdistrikt Skylers Law.
Mm, det är så bra.
Vilket gör att typ ett public announcement ska gå ut direkt när ett barn anmäls försvunnen eller tros vara i fara, oavsett om man tror att den har kidnappats eller inte. Så den 12 april 2013 så röstades Skylers Law igenom med 98 röster mot 0 i West Virginia Senate. I maj samma år, 2013, så blir Skylers Law lag i hela staten.
Det är så bra.
Det gör mig...
Det borde vara i hela USA.
Ja, gud ja. Eller, ja, alltså verkligen. Men det är ändå typ så här...
Nej, men det är fantastiskt.
Ja, jag vet. Att det är så här... Det här är en sån bottenlös sorg. Och jag kollade, det finns ett Dr. Phil med föräldrarna. Och det är så här, de bara, nej, vi kan inte förlåta dem det minsta. Mm. Alltså det är så, de är, det är allt är förstört, liksom, såklart.
Mm.
Men man blir så himla, eller man blir...
Men de tänker typ ändå att nästa gång så kan det hjälpa någon annan.
Ja, eller jag tror inte ens att de har varit drivna i det här. Utan jag tror att det är någon politiker från hennes här
hemdistrikt. Men jag menar det, men att det ändå är någon slags upprättelse i att...
Ja, det är... Gud vad intressant att du också var på gång att göra det.
Ja.
För det här fallet är... För det finns ju... Jo, det jag ska säga innan var ju att så här, det har ju connections med det här Beware the Slenderman-fallet.
Exakt. Mm.
Men jag vet inte, det här är mycket mindre omskrivet. Typ.
Men för första gången jag... Eller liksom, det var ju du som... Du skickade ju någon jättelång artikel till mig.
För det tänker jag verkligen... Det har jag skrivit upp det. Att det är en artikel som heter Trial by Twitter. Som är publicerad på L. Som är,
det är på L, just
otrolig.
Det. Men för,
så att alla våra små läser den. Det är där jag har hämtat det mesta
från. Exakt, för jag kommer när du skickade till mig. Det, bara, det var när jag var på mitt gamla jobb. Och du visste att jag hade tråkigt på jobbet. Och du bara, här är... Det här är ju 2 år sedan typ.
Ja, gud ja.
Och du visste att jag hade tråkigt på jobbet. Du bara, här har du någonting som du i alla fall kan syssla med i typ en dag. Att så här komma och gå till. Och jag gjorde det i typ en dag. För att den var typ hur långt som helst.
Ja, men och så bra. Mm. Alltså den är så jävla bra. Och det här fallet är... För att, som sagt, du glömmer ju bort allt.
Mm. Men ja, men det var fantastiskt.
Men det här är, jag tycker att det är, och det finns massa typ teorier om att så här, att Chilia och Rachel hade typ någon slags sexuell relation. Mm. För att Skyler har skrivit om det i sin dagbok. Mm. Det finns någon som påstod typ att bara, hon höll på att spela ett sextape för de skulle utpressa dem. Man bara, nej, det är liksom inte vad. Men det finns ju så här olika teorier där, och jag, det är som vanligt typ att man försöker upplaya den här lesbian love affair grejen för att världen absolut typ vill sexualisera den typen av saker.
Verkligen.
Och det är mycket, mycket möjligt att Rachel och Chilia hade en sexuell relation eller en kärleksrelation. Men
för det enda jag tänker på, jag menar inte att de har en sexuell relation, det tror jag, vet jag inte om jag tror stämmer, men det finns någonting i det, liksom det där desperata när man är 16, att man typ tror att det kan vara en lösning. Att så här, ja, men säg då att du och jag har en lesbisk relation och så får Britta reda på det, som är vår allra bästa kompis, och så blir vi oroliga för det, eller att hon tycker att vi röker för mycket gräs, eller att hon tycker...
Och det gör vi ju.
Nej, och som 16-åring ser man så här, men tänk om vi bara skulle så här, tänk om vi skulle mörda henne och skulle aldrig kunna säga någonting till någon, och sen så eskalerar
det. Det är den där grejen som jag tror så jävla mycket på, som är det här, just det här unga med att man är, för det kan jag fortfarande känna ibland, du vet, att jag så här, eller jag tror att vi bara två kan relatera till att man bara är så här, man har typ tagit ett dåligt beslut på jobbet. Nu gör ju inte det och gör det.
Nej.
Men om vi skulle göra. Men att man är,
man tror
här,
att det är hela världen.
Man tror att det är hela världen och man ser ingen utväg. Nej. Och jag tänker att det här är så här.
Det är typ som ibland som att du är bara, jag säger upp mig. Alltså ja, det finns ingen annan utväg.
Jag känner så ofta.
Men för det är,
jag går härifrån nu innan någon märker någonting.
Exakt.
Och det är en sån jävla light-version av det.
Det är verkligen, och jag menar precis, inte alls att, det här är ju det värsta som kan hända.
Ja.
Och jag menar inte alls att förminska det. Men om man då skulle försöka göra det mera nära sig själv.
Exakt.
Så är det så här, för de små sakerna man själv känner sån otrolig ångest för, så är man så här, jag säger upp mig och kommer aldrig mer tillbaka.
Ja.
Och så är alla problem
borta.
Jag lämnar
landet.
Och som en 16-åring då i någon slags desperation. I don't know. Det är fan fucking,
och jag tror
unbelievable.
Att, jag tror att
crazy.
Både du och jag har sån himla stort behov, som vi brukar prata om, typ av att försöka förstå de mänskliga relationer eller de mänskliga känslor som typ driver folk till det här. Och det är därför vi pratar om det här.
Exakt.
Och det är så här, i det här fallet så är det jävligt svårt.
Det är extremt svårt.
Hon är inget hot mot dem. Skyler är inget hot mot de här människorna. De har makten. Och väljer att göra. Nej, det är så sorgligt.
För en annan grej är att jag tror att du och jag båda är de personer som hade varit Skyler i de här fallen. För jag tänker typ att så här, du och jag är snälla människor som är måna om att alla ska ha det bra. Vi vill inte, du vet, så här, stöta. Du vet, att
vi ger heller lite för mycket än lite för lite.
Exakt. Yeah. Och att man är så här, det här är jobbigt för mig, men det är jobbigt för alla andra också. Jag tar den. Och jag tänker att jag vet i alla fall att jag, när jag var typ mellan 13 och 17, var så jävla osäker.
Mm.
Jag var med såna tjejer som var så här, nu är vi arga på dig i en vecka. Och jag kommer inte berätta varför, men jag är arg på dig. Och det känns som att de... jag vet inte, jag kan inte förklara, men den här tjejdynamiken
men
i att
lägger
vara...
sig platt.
Ja, men också den tjejdynamiken i att vara tre vänner... är någonting man inte kan förstå om man inte har varit i en tjejdynamik som är tre tjejer.
Nej, men jag tror typ att det är så här, det där är ju någonting man tränar på hela tiden. Det var ju typ ganska nyss som jag typ skrev en grej till dig på Facebook. Jag bara, du vet om hur svårt det här är för mig att ta upp typ, men jag tänker så här med podden typ.
Nej, men exakt.
Och typ för vår relation, gud nu blir det djupt. Nej, men för vår relation är det typ avgörande. Att, och det är därför jag gör det, för i mig som person så är det ju att jag vill inte ta upp någonting.
Nej, exakt.
Utan jag vill bara andas mig igenom det. Även om jag tycker att någon har varit dum mot mig eller om jag
så
tycker,
tar du det liksom.
Så tar jag det och lägger mig platt. Så att det är typ att jag, då när jag var så här till dig, jag bara, okej, nu ska jag säga en sak till dig som typ är viktigt för mig att säga.
Exakt.
Är typ en så här growing thing.
Och det är så bra.
Och typ en sån respektgrej gentemot vår vänskap.
Ja, och det är fantastiskt, för att jag menar, det är ju sån grej, och jag kan relatera till den, och det är därför jag tycker att det är så här,
du är likadan.
Ja, jag är likadan, men jag tror att jag är likadan, och sen så kan jag också vara så här, nu är det jag säger någonting och sen är det över, att det är så här, men jag tror att det är någonting man får lära sig, att när man är 16 så vet man inte att man kan säga ifrån, eller att så här, som du säger, det var viktigt för din och min vänskap att vi säger saker som man, du vet, tycker är jobbigt typ. Ja, men den är
Är det så sorgligt?
Och så jävla sorgligt.
Som sagt, det tycker jag, trial by Twitter på L ska man läsa.
Ja.
För den är otrolig.
Ja. Det kommer bli någon slags tema avsnitt. Det här avsnittet. För att jag fick ett tips på Instagram. Och så kollade jag upp det. Och så såg jag att det här såg jag ett, inte en dokumentär om, men jag såg att det finns en serie på Netflix som heter Your Worst Nightmare.
Okej, okay, inte sett.
Det är ganska dåligt. Men jag såg ett avsnitt av det här, insåg jag, när jag läste på om tipset. Så jag bestämde mig för att göra det.
Mm-hmm.
Och nu kommer det bli, du kommer förstå vad jag menar, om ett litet tag. Jag känner mig typ lite, nästan lite så här, obehagligt att vi kommer hamna nära varandra i våra fall.
Är det Beware the Slenderman?
Nej, det är det inte. Cassie Jo Stoddart är en vanlig 16-årig amerikansk tjej. Bosatt i Potocello i Idaho. En stad, den här Potocello är en stad som är ett mormonfäste. En helt lugn och vilande stad som jag, det har läst någonstans, det är inte mina ordval, men en väldigt lugn och vilande stad. Cassie var liksom classic American girl. Hon hade mycket kompisar, hon var duktig i skolan och hon hamnade aldrig i trubbel. Men den 22 september 2006 skulle någonting förändra staden och allas liv för alltid. Cassie gick med på, hon fick frågan om att vakta sin morbror och hans frus hus över en helg när de skulle åka iväg. Frank och Allison, hennes moster och mor, hade ett hus i Whispering Cliffs där hon då skulle bo över helgen.
Det läskigaste ortsnamnet jag någonsin hört.
Väldigt obehagligt. Så Cassis tackar ja till det. Hon ska få en liksom peng för att vakta deras hus. Hon ser det som ett extrajobb och hennes föräldrar liksom uppmuntrar henne till att så här, ja, det är klart ska göra det. Jag fattar typ inte varför man ska ha en husvärd.
Jag har varit det en gång.
Jag har varit med hos en kompis som vaktade någon hus, men det var att de hade djur hemma.
Ja, det är för sig sant, för jag har vaktat en hästgård.
Exakt, det var det jag var med och gjorde också. Vi släppte ut hästarna och sådär. Ja. Så att det fattar jag, men de verkar, det här
men det
är
bara att man inte ska få inbrott eller att de ska vara där helt enkelt.
Ja, men det känns ändå ovant.
Soft jobb, men lite konstigt.
Ja. Men Cassie tycker i alla fall att det är som ett soft extrajobb såklart. Och hon blir ditkört av sin mamma på fredag eftermiddagen. Så Cassie ska bo där över helgen och för att få sällskap så bjuder hon över sin kille Matt Beckham och hans två kompisar som också var hennes två klasskompisar Brian Draper och Tori Adamczyk. Och hon bjuder dit dem för att kolla på film och hänga över kvällen. Så killarna kommer dit, de börjar titta på en film. Och efter ett tag så bestämmer sig Brian och Tori, alltså de polarna till pojkvännen och då hennes klasskompisar, för att de går hellre på bio än att sitta där med det här typ hånglande 16-åriga paret.
Rimligt.
Ja, rimligt, absolut. Så de sticker och Cassie och Matt stannar kvar och kollar färdigt på den här filmen eller de liksom fortsätter. Och så mitt i filmen, kanske 20 minuter efter att de har dragit killarna, så går strömmen i hela huset. Så de blir liksom rädda. Cassie blir sjukt rädd och är så här, snälla kan inte du stanna i natt? Kan inte du bo här med mig? Jag vågar inte bo själv. Matt ringer till sin mamma och säger så här, är det okej om jag stannar över natten? För att hon är rädd och tycker det är obehagligt att bo själv. Så hon vill gärna att jag stannar liksom. Men mamman säger tvär nej. För hon tänker väl typ att det är någon sån här anledning att så här,
ja, vad,
ingen fuffens liksom. Mm. Så ganska kort efter att han har ringt så kommer mamman och hämtar upp Matt.
Nej.
Och när Matt lämnar så ringer han till en av killarna, han ringer till Brian. och säger så här: nu jag drar härifrån typ, men tack för ikväll och hoppas ni hade en nice bio typ. Så då är Cassie ensam kvar i huset. Hon ska typ gå och lägga sig. Och sen så...
Förlåt, får jag bara fråga. Hur så här remote var det här?
Nej, det ligger...
Liksom... Det ligger i ett liksom, villaområde
då? Ja, som jag förstår det då på den här... som jag förstår... Liksom, jag vet inte exakt.
Nej, men det finns andra hus runt omkring. Liksom.
Absolut. Yeah. Men så Matt blir hämtad av sin mamma. Och hon är kvar ensam i huset. Och helt plötsligt går strömmen igen.
Det läskigaste naturliga händelsen som finns.
Alltså det är orimligt, två gånger på en kväll.
Nej, nej tack.
Så strömmen går. Det som händer när strömmen går är att Brian och Tori har stannat kvar i huset. De har inte dragit på bion, utan de har stannat kvar i källaren på huset och bestämmer sig för att dra strömmen. När de väl har dragit strömmen så väntar de i källan där huvudströmbrytaren går eller står eller är och väntar på att Cassie ska komma ner. Men hon kommer inte ner, och förmodligen är för att hon är rädd, utan hon sitter väl typ kvar i soffan och väntar på att strömmen ska sätta igång, som man gör att så här, någonting har hänt, jag vågar inte röra mig. Så efter ett tag så tröttnar Brian och Tori på att hon inte kommer ner, så de bestämmer sig för att gå upp i huset. Brian och Tori är båda maskerade med masker och helt klädda i svart. Och väl uppe i vardagsrummet så överraskar de Cassie och dödar henne. Och obduktionen ska senare visa att hon har blivit huggen med kniv 30 gånger. Och 12 av de här knivhuggen ska i sig ha varit dödliga.
Vad fan?
Mm. Först 2 dagar senare, på söndagen, så kommer Cassies morbror, moster och kusiner hem till deras egna hus. De går in i huset och hennes 30-åriga kusin hittar Cassie död i ihjälhuggen på vardagsrumsgolvet. Och 3 dagar efter att hon har blivit hittad så grips både Tori och Brian. Först när de blir gripna så anklagar de båda två varandra. Brian säger att det är Tori som har gjort det. Att han har varit i rummet, men att det är Tori som har mördat henne. Och att han själv bara har tittat på. Och Tori säger då att det är Brian som har gjort det. Så de pekar på varandra. Efter ett tag så erkänner Brian att han har varit med och huggit henne till döds. Men att det är på order av Tori. I förhör... Sedan, efter att de har då skylt på varandra och sen så har de berättat då liksom lite mer hur det går till, så berättar de att de lämnade ju såklart aldrig huset för att gå på bio, utan de stannade kvar i källaren. Och först är de av elen då, för att de hoppades att liksom,
första gången med.
Ja, de har sänkt av allt, de har inte lämnat, utan de är där nere i källaren och jävlas.
Oh, gud.
Och dagen efter mordet har begåtts så har Tori tillbringat dagen med Matt, som är Cassie Joes pojkvän. Och Matt har då försökt ringa till sin flickvän. Och så här, hon fattar inte, hon svarar inte. Jag förstår inte varför hon inte svarar. Och han var så här, oh, I don't know, man.
Gud, nu är det bara att jag andas tungt i mycket, men det är verkligen så jag känner.
Det är verkligen hemskt. Så efter ett tag så hittar de då olika filmer från som de här Tori och Brian har spelat in. Och i en film från innan de har begått morden så säger Tori: "There should be no law against murdering people." Och i samma film pratar de om att de har hittat sitt offer och att det tyvärr är Cassie. Men att det är så perfekt så att det går inte att låta bli. De säger typ så: "Oh, it's gonna be so perfect. She's alone in a big house and she's like..." Alltså, de sitter vid en skolbänk i skolan. Och spelar in det.
Skolan där de allihopa gick tillsammans.
Alla också. Gick tillsammans. Så de liksom så här, de planerar typ, de försöker planera det perfekta mordet. Det är helt perfekt att hon ska ha husvakt. Vi kan inte låta bli. Det borde inte vara någon lag mot det här. Och sen under utredningen så hittar man också en video precis efter de har begått mordet. Och då sitter de i en bil och så säger de typ så här: "Oh, I'm shaking, I stabbed her in the throat." Och jag typ, att it didn't even feel real, att det var så enkelt att göra det. Och de typ pratar om också att de blir så här upphetsade av att göra det, upphetsade att tänka på att de har gjort det. Och det, liksom, det går ju inte att förneka att det är de som har gjort det. Så efter ett tag så leder Brian polisen till en grotta där de har gömt kniven, som kniven eller knivarna måste jag säga, som de har dödat Cassie med, och de kläder som de hade på sig när de mördade henne. Polisen hittar även såna där läskiga masker, du vet såna vita plastmasker med bara sånt hål för, eller sån liksom.
Ja, nej tack. Men verkligen så skräckfilmsk. Ja. Skräckfilmsgrejer.
De hittar också handskar och då ja precis, knivarna. De hittar också en lapp som är eldskadad, så man kan inte riktigt tyda vad det står, men man kan läsa typ we murder Cassie who's alone in the house. Brian chases her in to the, och sen så är det en lucka där det är eldskargat, och sen står det and kill her if Cassie and Matt come home, och sen är det en lucka, kill Matt. Så de hade som plan att om Matt då skulle vara i huset, som
så hade de mördat honom med.
Så hade de mördat honom med. Så obehagligt. I vidare förhör så kom det fram att Brian var jättefascinerad av Columbine High-skjutningarna. Och att han beundrade de två, Eric Harris och Dylan Klebold, som sköt sina klasskompisar till döds. Mm. Tori var helt besatt av skräckfilmer och mockumentaries, och han säger att han ska blivit inspirerad av filmen Scream när han blev intresserad av liksom, när de pratade om att mörda Cassie.
Men det tycker jag typ att det är så här, om du nu ska bli intresserad av, alltså inspirerad av en skräckfilm, att det finns ju mycket mer hardcore skräckfilmer.
Det gör det.
Ja, men jag tycker typ att det är så lite subkultur över Scream.
Det är det, men det är också så jävla läskigt för att det är så basic.
Ja, att det är så här,
jag tror att
det är som, typ så här mask kompis död.
Ja, men för jag tänker att, precis, för det är om jag tänker att om en skräckfilm egentligen ska vara på riktigt,
ja,
så är det Scream.
Så är det typ Scream.
Yeah. För att det är så enkelt.
Förutom det här med, nej, vad det är, I know what you did last summer.
Men så lär jag. Ja, det är I know what you did last summer. Okay. Min värsta skräck, eller min värsta scen i Scream är när hon försöker kräla ut genom, de har som en sån hundlucka.
Spoiler eller ska
jag bara. Om inte någon har sett den på 20 år så är du too late.
Stäng av.
Det finns en sån hundlucka i garaget. Om det är Drew Barrymore.
Mycket möjligt.
Hon,
ja,
är med
det
i första
det
filmen.
Där hon var i sin karriär just då.
Men hon var ju med i första filmen. Det är hon som är i första scenen och blir mördad i första scenen. Och jag tror kan vara hon.
Skitsamma.
Hon försöker fly från mördaren. Och genom att kräla ut genom en sån hundlucka i garageporten. Som är en sån som dras upp på band.
Ja, just det.
Så hon blir död typ av att garageporten dödar henne.
Att dras upp och så.
Exakt.
Och du är så rädd för death by garage lucka.
Ja, för att det känns igen på riktigt. Alltså det Gud, känns.
Jag aldrig. Jag ska vara ärlig med det, Anna. Jag har knappt ens känt någon som har haft en garage lucka.
Men det är ju typiskt amerikanskt. Alltså, som garageport har ju få personer.
Det är bara så kul att jag aldrig har känt någon med garage.
Jo.
Nej, på riktigt.
Du får ta en vända till med tankebanan i det där. Det har du. Det måste du ha haft.
Kör på.
Han hade i alla fall blivit inspirerad av Scream. Så man tänker i en ganska kass skräckfilm. Men när jag började tänka på det så är det läskigt. För att det känns som att den är mer äkta än de här väldigt uttänkta skräckfilmerna.
Exakt, det är inte typ så här, här är ett videotape som alla måste kolla på och så kommer
exakt
det ett oväsen ut från.
Exakt.
Nej, gud,
det här är ju någonting
jag är helt
som
med dig.
Uppenbarligen typ händer. Det som jag tycker är extremt läskigt med hela den här grejen är också att de har inget motiv utöver att de vill bli kända och att de vill känna hur det känns att mörda någon. Den 17 april 2007 så döms Brian och den 8 juni döms Tori. Och de döms båda två för mord och fick en livstidsdom utan möjlighet till frigivning. Och som en additional...
Åh, jävlar!
Mm. Och som en additional dom så får de också 30 år till livstid för conspiracy to commit murder. Och det här är trots att ingen av dem är myndig.
Men gud, så de kommer aldrig ens ha möjligheten att komma ut?
Nej, jag tror inte det. Jag hoppas inte det.
Nej, men det låter ju som det.
Nej, och för deras, båda deras advokater har lämnat in flera så här resningsansökan.
För att
och,
de blir dömda som vuxna.
Exakt, mm. Och liksom ansökningar för att de ska då få tidsbestämt straff och sådär. Men än så länge verkar det som att de sitter liksom där. Mm. Och det verkar inte finnas någon ljusning för det. Det finns, jag hamnade på någon artikel som jag inte har läsa eftersom jag inte är så mycket inför forskning, men det finns typ 8 personer eller vad det nu var, kanske fler. Det kanske var i staten eller så var det i hela USA. I don't know. Men som har dömts innan de var myndiga till livstidsfängelse. Var det en var tjej som jag ska forska lite mer i vad hon har gjort någonting.
Mm. Men det måste vara staten, för det finns några, det finns något gäng.
Det finns säkert ett gäng. Ja. Det är säkert staten. Mm. Och det är ju så jävla sorgligt att hon blev mördad. Och att hon är borta och de sörjer ju såklart jättemycket hennes familj. Men hennes morbror och moster har aldrig velat flytta in i huset igen, vilket man ju verkligen förstår. Ingen vill heller köpa det från dem, för att ingen vill bo där och begått ett sånt hemskt brott. Och deras dotter som då, eller det var morbrorns fru, så Cassis liksom bonuskusin eller vad man säger. Har försökt begå självmord. Ja, hon hittade henne. Och hon har ju också försökt begå självmord efter det.
Nej.
Så att det finns mycket mörker kring allt det här. Och det som också är jätteobehagligt är att det finns filmer när, jag vet inte om det är Brian eller Tori, men någon av dem har filmat henne samma dag i skolan. Så att det finns liksom film från när de typ pratar med henne. Det känns som en så typisk amerikansk high school seriegrej när man bara: "Hi Karin, what do you have in your locker?" typ så gör de en film med henne.
Har du sett det?
Ja.
För det är med i typ dokumentär eller så.
Det finns klipp på jag vet inte tyvärr eller vad man ska säga, men det finns klipp på YouTube både de har filmat när de pratar innan mordet och efter mordet. Det finns klipp på henne som de har filmat och sådär. Så det finns väldigt mycket, och det är väl det som är väldigt speciellt med mord som begås typ i vår så här digitala tid, att det finns så himla mycket kring det.
Exakt, och typ grejen är att allting det där, det som är så jävla obehagligt med det är att allting blir som en sån high school film typ, att du vet att det blir så här Jawbreaker eller whatever the fuck.
Åh gud, den filmen.
Alltså det är en av mina favorit, för jag älskar high school filmer och den är ju otroligt.
Den är sjuk.
Den är så jävla sjuk. Men
älskade hon Rose.
Ja, och att hon ligger, det hon ligger med i Marilyn Manson.
Ja, men de var ihop.
Just det. Ja. Men det är så jävla, eller jag tror att som icke-amerikan så är det så himla lätt att typ romantisera bilden av high school America. Ja. Typ.
Men det verkar ju vara vidrigt på riktigt.
Ja, men alltså gud, definitivt. Och det som händer typ i den här typen av fall är att det är så här upphöjs till så många gånger att man bara: de gick i den här korridorerna och hade bestämt sig för att mörda henne.
Så hemskt.
Helt utan. Och jag tänker att det är som en mordversion av den The Bling Ring.
Ja, just det.
Alltså typ att man så här, för de gjorde inbrott för att få typ delvis få grejer. De gjorde inbrott hos Paris Hilton och den typen av kändisar. Delvis för att få grejerna, men också för att få uppmärksamheten.
Men har du inte sett den filmen som jag älskar? För att det är dels med Ryan Gosling och med Sandra Bullock som jag älskar. Det är en film, alltså den måste ju vara från typ början av 2000-talet.
Mm.
Absolut. För att det är innan Ryan Gosling är känd. Och det här är när Ryan Gosling och Sandra Bullock också var ihop på fritiden.
Men gud.
Ja, man tänker att
på
de
fritiden?
Men de känns som ett udda par. Men...
ja, jättekonstigt. Men gillar båda två dock,
ja,
måste jag säga. Älskar Sandra Bullock.
Älskar henne.
Hon är så jävla cool.
När hennes man var sexmissbrukare och hon vann en Oscar.
Men alltså, hon är cool
hon
som
är
fan.
Hon är bäst.
Ja, hon är ascool.
Men den filmen handlar om två high school killar som är... Ryan Gosling är... det här kommer vara det sista jag säger i podden. Så lyssna noga nu. Ryan Gosling är...
Jag älskar dig, Anna. Det vill jag verkligen lyfta fram.
Ryan Gosling är någon jävla skit spoiled brat. De har så här, han kommer från en familj som har jättegott ställt och så här. Och så är han, och han är skitsmart, och han har en kompis med en person som är jättesmart, har inte gått med pengar, och de är inte vänner officiellt i skolan, utan de är liksom, de har enats över att de vill begå det perfekta mordet. Och jag tänker inte säga mer, men Sandra Bullock är polis och den är amazing.
Det låter otroligt.
Men den är otrolig.
Apropå mord i high school-miljöer, så måste jag tipsa om Heathers.
Vad är det? Berätta mig om det.
Vad är det? Kevin Bacon? Är det han som har sådana ögonbrän?
Han är typ snygg fast ändå inte
snygg. Jo, men och typ, det här är ju typ så här.
Han är ung.
Ung som fan. Är det ens Kevin Bacon? Om det inte är det, säg inte det till mig, för ni fattar vem jag menar. Filmen heter Heathers. Det är Winona Ryder som spelar. Otrolig person. Mm. Inte minst då, även fortfarande. De börjar hämnas på folk som har varit as på deras high school, alltså high school skola. Och jag kan verkligen... Heathers är en av mina bästa så här, teenage-filmer. Den är otrolig.
Fan vad mycket tips på tv-grejer.
Tipstät podd. Vet du vad? Det där var, jag tror att det var något av det sorgligaste vi någonsin har gjort. Och typ att jag för första gången tänkte så här, det här är varför My Favorite Murder har en katt som jammar på slutet. För det här blev så jävla mörkt.
Men nästa vecka kanske blir mer positivt.
Nästa vecka kanske kommer bli mer positivt. Och om ni har några positiva fall, skoja. Det finns inga positiva fall, det är det som är grejen.
Men tipsa oss om allt.
Tipsa oss om serier, om era bästa high school mordfilmer, eller?
Ja, allt.
Ja, gud ja, allt. Och det gör ni på Instagram, där ni skriver till i DM, obs, så vi inte råkar se någonting.
Och inte andras. Till båda två.
Nej, utan skriv till den ena av oss och skriv till att Sandell Anna med två L och sen två N i Anna. Om ni inte fattar det så då är inte det vårt ansvar.
Jag tänkte att det var roligt, att för att det är folk ibland som säger, hur stavar du Sandell? Och tänker jag, hur kan man ens stava Sandell om man inte stavar det som Sandell stavas?
Absolut. Anna tror att alla kan hennes efternamn. Jag
det är ju jätteenkelt. Det är inga stumma bokstäver eller någonting.
Att Sandell med Q.
Jag silent Q och silent X.
Jag heter att Karin Londre.
Med silent Q.
Med silent Q all over the place. Och tack så jättemycket för att ni var med på den här hemska resan. Och vi ses snart igen. Och vi tycker om er. Tack för att ni lyssnar. Puss.
Puss, hej.